Skriv till ängeln för församlingen i Philadelphia. Så säger den helige, den sannfärdige, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar. Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. Din kraft är ringa, men du har bevarat mitt ord och inte förnekat mitt namn. Se, jag ska låta några komma från Satans synagoga, några som kallar sig judar, men som inte är det utan ljuger. Se, jag ska få dem att komma och kasta sig för dina fötter, och de ska förstå att jag älskar dig. Du har bevarat ordet om min uthållighet, och därför ska jag bevara dig från prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. Jag kommer snart. Håll fast det du har så att ingen tar ifrån dig segerkransen. Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel. Han ska aldrig mer lämna det. På honom ska jag skriva min Guds namn och namnet på Guds stad, det nya Jerusalem, som kommer ner ur himlen från min Gud och mitt nya namn. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Han har öppnat en dörr som ingen kan stänga. När Jesus öppnar dörrar så att ingen kan stänga dem, då är det öppet. Idag är det pingstdagen, och när jag bad inför den här gudstjänsten så visade Gud mig till just sändebrevet. Det här är sändebrevet till Philadelphia från Uppenbarelseboken 3, 7-13. Och Gud pekade på det här sammanhanget. Och den här dagen är ju församlingens födelsedag, alltså kyrkans födelsedag. Pingstdagen är den dag då församlingen bröt fram, då anden utgöts över Guds folk och församlingens tid tog sin början. Och här skriver Johannes ner den uppenbarelse han har fått. Han har sett en syn och han får bud om att han ska skriva 7 brev till 7 namngivna församlingar. Som på den här tiden när det skrevs ner så fanns de här församlingarna i olika städer i vad som nu är Turkiet och i Grekland. Och jag tror att det här är ett ord till oss som församling idag. Jag tror att Gud vill peka på att det finns någonting här som är givet. Sändebrevet till församlingarna är ju liksom eviga på det sättet att de är alltid aktuella. Det finns olika tider och olika epoker och man kan alltid liksom hämta någonting där. Det Gud talar till sina församlingar. Men jag tror specifikt att idag så är det här mer utav ett profetiskt ord till just den här församlingen. Och något av det som ringer genom det här brevet är just att din kraft är ringa, men den ska bestå. På något sätt så har det liksom varit en tid bakåt av att kraften har blivit ringa, men den har ändå bestått. Det finns någonting i en stark kärna, en dörr som är öppnad som ingen kan stänga. En möjlighet som Gud har lagt ner, eller en kraft som Gud har lagt ner, som har liksom vridits ner lite grann så att den har gått på sparlåga under ett antal år. Men den har aldrig blåsts ut. Och det är just det som Herren säger till församlingen, att din kraft är ringa, men du har bevarat mitt ord och inte förnekat mitt namn. Trots att kraften har vridits ner och liksom kanske lågan har dämpats mot vad den har varit historiskt, så har ordet bevarats och Jesu namn har aldrig förnekats. Utan det finns någonting här som Gud vill bevara och blåsa liv i och sända ut framåt. Så att bevara Guds ord rent är det som kommer att ge seger i tiden som ligger framför. Här säger också ängeln till Johannes att den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel. Och han ska aldrig mer lämna det. På honom ska jag skriva min Guds namn och namnet på Guds stad, nya Jerusalem som kommer ner ur himlen från mitt ljud och mitt nya namn. Det där finns en koppling där mellan att bevara ordet, bevara vittnesbördet om Jesus. Du har bevarat ordet om min uthållighet och därför ska jag bevara dig från prövningen. Håll fast vid det du har så att ingen tar ifrån dig segerkransen. Det är en uppmaning till oss gemensamt som församling. Håll fast vid det ni har fått. Håll fast i det där som Gud har lagt ner. Håll kvar vid det så ska jag ge dig kraft att ha kvar den där segerkransen. Och den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel. Jag vet inte Håkan om du kommer ihåg det här. Det gör du nog kanske inte. Men när vi var ganska nya i församlingen så hade vi församlingsläger på Sundsviksgården. Och då fick vi en profetia av Håkan i ett kvällsmöte. Där Håkan bad för oss, mig och Johanna, och talade ut att vi skulle komma att bli pelare i Guds församling. Jag tror att jag har den inspelad någonstans. Jag tror att den finns filmad och inspelad. Och det där blev jag påmind om, det där ordet. Och jag tror att det är mer, att det gäller liksom mer än mig och Johanna personligen. Jag tror att det finns någonting i det för hela församlingen, just att vara en pelare i Guds tempel. Det där att troget hålla ut, att vara ett stöd, en stöttepelare, liksom att vara stabil i sin kallelse och i sin tro. Jag tror att det är en tid när det kommer att bli mer och mer viktigt. Och Gud fortsätter att bygga upp och bygga ut och expandera. Det ligger liksom som i startgroparna. Det ligger liksom som i att nu är det dags. Att det börjar att liksom bli explosivt. Att evangeliet når ut, att Guds rike når ut framåt. Jag blev också påmind om att när jag tillträdde som föreståndare för församlingen så fick jag 4 stycken pelare. Gud kallade dem just för pelare. 4 stycken predikningar eller budskap eller meddelanden, teman. Som kom med ett tilltal om att det här kommer att bli viktigt framåt. Och jag skulle vilja påminna och lyfta upp det igen. För jag tror att det är, jag tror att det är någonting som vi är kallade att faktiskt leva i och leva med tillsammans som församling. Det var inte bara ett liksom ett budskap som sen gick över och så var det färdigt. Utan jag tror att det faktiskt är någonting som vi ska plocka upp och hålla i och vandra i, därför att det finns en nyckel i det där. Den första av de här 4 pelarna som Gud pekade på, den predikan hölls den 27 oktober förra året, heter Guds rikes liv och gemenskap, eller Guds rike gemenskap. Om ni kommer ihåg den, men kommer du inte ihåg den, och det är ju knappt jag som predikade det, så är det gott att gå tillbaka, de finns ju inspelade, gå tillbaks till 27 oktober förra året och lyssna igen. Och se vad av det som sades då som du kan se har liksom slagit rot och burit frukt och blivit någonting. Ganska intressant att göra den där reflektionen ibland. Liksom, har det hänt någonting med det här? Var det bara något vi lyssnade på en söndag liksom, och så gick vi hem och så drack vi kaffe och var glada och så blev det ingen mer med det? Eller har det faktiskt, har Guds ord varit verksamt? Har det blivit någon skillnad? För den söndagen så talade vi om att medlemskap i församling, det är en medlemskap i en gemenskap. Att vara med i en församling, det innebär att man är innesluten i gemenskapen, församlingsgemenskapen. Det är det som är bärande för vad det innebär att vara en lem i kroppen, en medlem i Guds församling. Och vi som lokal församling behöver gestalta det där. Vi behöver faktiskt vara det. En gemenskap, så att säga, på riktigt, en livsgemenskap, för att det ska bli en styrka i det. Jag pratade också om att en riktig tro måste få riktiga konsekvenser. Om min tro bara är någonting jag bekänner mig till och liksom har som ett mentalt försanthållande. Alltså jag tror att det är så här. Och så deklarerar jag att ja, men så här är det, och det är vad jag tror. Men det får aldrig någon konsekvens. Jag handlar inte efter det. Så säger ju Jakobs brev. Kommer ni ihåg vad det står i Jakobs brev? Där står det att tro utan gärningar är död. Tro utan gärningar är död. Om inte tron blir levande på det sättet att den levs ut och resulterar i att jag väljer att göra någonting annorlunda på grund av att jag har en tro, då är tron död. Då har den liksom inget liv. Tron behöver levas för att vara levande. Annars är den, så att säga, en intellektuell tro som inte ger någonting. Det blir inget utflöde, det blir liksom inget liv av det. Om inte tron blir någonting som jag vandrar i hela tiden och som får konsekvenser för hur jag väljer att leva mitt liv. Och där är kopplingen till gemenskap väldigt stark. Att tron behöver leda till att vi som syskon i församlingen har en livsgemenskap. Att vi finns till för varandra och lever våra liv tillsammans med varandra. Församlingen, det var den tredje punkten från den prediken, församlingen måste vara en vardagsgemenskap. Det kan inte vara liksom en intresseklubb där vi träffas och delar tankar på en söndag och fika lite tillsammans och ha liksom lite så här socialt trevligt samvaro. Eller? Jag har varit i församlingar där det är så, och det är väl inte i sig någonting fel, men det blir väldigt lite liv av det om det bara är det. Det är ju väldigt trevligt att träffas på söndagar och fika, det är en veckans höjdpunkter, så det är jättebra. Men om det stannar där, att det liksom bara blir kristna föreningar man går till på söndagen, och så får man ett litet uppiggande budskap, och så tar man en säng och kaffe och träffar sina vänner och säger att allt är bra, och så går man hem sen, och så lever man resten av livet liksom i ensamhet. Och kämpar med sina egna grejer och inte har någon runt omkring sig. Det finns ingen gemenskap, finns liksom inget liv. Var och en kämpar med sina egna bekymmer. Jag har ingen att gå till, jag har ingen att vända mig till. Jag har liksom ingen... Det finns inget pastoralt liv. Ja, då är det väldigt tunt, livet. Då blir tron väldigt verkningslös och död. Så vi behöver liksom värna om det där. Det var den första pelaren, att Guds rike är gemenskap. Och vi behöver leva som om det är sant. Den andra pelaren, den talade vi om, det var den 10 november, om vi går tillbaka och lyssnar. 10 november förra året. Då talade vi om att Gud är vår skatt. Är det någon som minns den? Gud är vår skatt. Där talade vi om att Gud är kärlek. Men inte vilken kärlek som helst, utan utgivande kärlek. Det Jesus kom för att visa oss av Faderns hjärta var ju att han gav sitt liv i kärlek till Guds folk. Han kom för att uppenbara Faderns kärlek genom att ge ut sig själv helt och hållet. Han kom ju liksom inte uppenbarade Guds kärlek genom att han bara var snäll eller bara var omtänksam eller bara var liksom de här, om vi kanske tänker på kärlek så är det lite fluffigt. Och inte heller kom han med någon slags romantisk kärlek, liksom att vi ska vara tillsammans och krama för massa. Utan det är en helt ytterligare dimension av vad kärlek egentligen är. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enda son. Det där utgav, det ledde ju ända till döden på ett kors. Så utgivande var Guds kärlek. Och i Hebreerbrevet så står det att för den glädje som väntade honom uthärdade han korset och gjorde sig lydig. För den glädje som väntade honom. Det var glädjen över den älskade. Glädjen över Guds folk, glädjen över Kristi brud. Församlingen som en dag får liksom fira den här kärleken i evigheten tillsammans med Jesus. Den glädjen hade Kristus för ögonen och hade som drivkraft och som motor för att gå till korset. Enligt Hebreerbrevets författare. Och så talade vi också om att du kommer att förhärliga det som du älskar. Det ligger liksom i kärlekens natur att man förhärligar det som är objektet för en kärlek. Om jag älskar min Saab, Niklas. Och jag tycker Saab det är en sån fantastiskt bra bil. Och jag är så glad att jag har en Saab kvar när de nu har slutat tillverka den här fantastiska bilen. Så kommer jag liksom att förhärliga den här bilen och tala väl om den och tycka att den är så bra. Jag kommer att vara så glad när jag kör iväg med min bil. Och alla runt omkring kommer att förstå att vänta, här finns det någon som tycker om sin bil. Eller hur, Niklas? Absolut. Och det innebär att om vi älskar Gud av hela vårt hjärta, av hela vår själ och med all vår kraft, så kommer vi att förhärliga honom. Förhärligande. Att upphöja och tillbe och göra Gud stor hänger ihop med att vi älskar honom. Och då är det också samtidigt sant att Gud blir som mest förhärligad i oss när vi är som mest tillfredsställda i honom. Om vi har vår glädje i honom så att den räcker till genom allt. Om han är vår skatt, vår största skatt. Om det faktiskt är sant att vi inte behöver någonting annat. Det är bra att ha andra saker. Det är kul att ha andra saker och sådär. Men vi behöver det egentligen inte. Utan han är nog. Han är skatten i åkern. Han är den dyrbara pärlan. Om hans närvaro i våra liv fyller oss med glädje. Jublande, innerlig glädje. Då blir han förhärligad i våra liv. Gud är vår skatt på det sättet att vi är kallade till att leva i hans glädje. Det är därför som Nehemja säger att glädje i Herren är er styrka. Glädje i Herren är er styrka. Det finns någonting där i att vara, ha sin glädje i vem Gud är, i hans person och vad han har gjort för oss, som gör det att det blir väldigt starkt. Den tredje pelaren, det här var 8 december, om någon vill gå tillbaka och lyssna på det. 8 december, så talade vi om att bära ett kors. Bära ett kors. Att följa Jesus innebär självförnekelse. Ska vi kunna vara lärjungar så behöver vi lägga bort den där delen av oss som vill hävda sin rätt. Den där delen av oss som vill liksom vara autonom, självständig. Som är som en obstinat 3-åring. Kan själv! Kan själv! Alla som haft barn har gått igenom den här kan själv-åldern. Och sådana kan vi vara ibland gentemot vår fader i himlen. Nej, jag kan själv. Jag vill inte ha hjälp. Men att följa Jesus innebär att finna sitt liv genom att mista det. Den som vill tillhöra mig, säger Jesus, måste var dag ta sitt kors och följa efter mig. Det innebär ju att man dör. Det finns inget annat konsekvens av att man tar på sig ett kors. Utan det är ju en dödsdom över köttet, egot, jaget, det där som vill liksom gå sin egen väg. Och vi talade också då om att ett överlåtet liv är det mest glädjefyllda livet vi kan leva. Därför att då lever vi som om Herren faktiskt är Herre i våra liv. Och han är den som kan fylla oss med en verklig djupliggande glädje. Det känns inte så för köttet måste korsfästas och dö. Det är svårt för oss som fallna människor att ta till oss liksom den erfarenheten. För det känns så, men jag vill, det är så, jag vill ju. Jag vill ha det här, jag vill göra det här, jag tycker det här är bra. Men egentligen så är det så att när överlåtelsen finns där istället, när den här processen verkligen får finnas där, så att det blir en verklig överlåtelse, då finns det en djupare glädje under alla de här ytliga behoven som vi tycker att vi har, som är mycket mer tillfredsställande för att den går på djupet av vilka vi är skapade att vara. Det finns någonting där i att ett överlåtet liv är det mest glädjefyllda livet vi kan leva. Den sista pelaren, och det här var 29 december, strax innan nyår, så talade vi om renhet och ordet. Om att bygga från grunden. Det går hand i hand med det som Johannes skriver i Uppenbarelseboken. Om att bevara mitt ord och inte förneka mitt namn. Där talade vi om renhet inom oss. Om vi ska kunna leva det här livet tillsammans med Herren, så måste det finnas renhet på insidan. Och det handlar om helgelse och det handlar om lärjungaskap. Att faktiskt aktivt tillsammans som församling arbeta på att skapa lärjungaskap, som i sin tur kan föras över till nya människor som kommer med jämsides med oss och blir lärjungar tillsammans med oss. Måste leva i och vandra i ett lärjungaskap för att det ska kunna bli liv. Vi talade också om renhet emellan oss. Om vikten av att ha renhet i relationerna, renhet i gemenskap. Att leva i ljuset. Och att leva öppet och ärligt. Och det sista delen av den förkunnelsen var renhet hos oss. Att vi vakar över och bevarar vår lära och undervisning. Vad är det Gud har givit den här församlingen? Vad är det Gud har talat? Och vad är det som Guds ord säger, och att det får vara måttstocken? Om vi lyfter blicken och ser oss runt omkring utöver världen, så finns det väldigt mycket av olika strömningar och kastvindar i läran. Det talar Bibeln också om, liksom, att det är lätt att dras med i det där. Att, men det här tycker jag är jättebra. Men den här läraren, han är så karismatisk. Eller det här är ett så stort sammanhang. Det här växer det och blir stort och starkt. Och, ja, det kanske det gör, men stämmer det med Guds ord? Stämmer det med vad Gud har sagt? Och stämmer det med vad Gud har sagt till oss? Är det rätt? Är det rent? Det behöver vi ha en vaksamhet för. De här fyra pelarna, jag tror att det är nycklar. Gud har gett oss nycklar. Han talar om det också i det här sändebrevet till Philadelphia. Den rättfärdige, den sannfärdige som har Davids nyckel och öppnar så att ingen kan stänga, och stänger så att ingen kan öppna. Jag tror att Gud gav de här fyra områdena för oss att vandra i, därför att det är nycklar till att gå fram tillsammans med Herren. Det är nycklar till ostängbara dörrar, så att ju mer vi kan leva i det här, desto mer kommer Gud att vrida på kranen av sin nåd och välsignelse. Ju mer vi tillsammans kan vandra i det Gud har sagt och ta vara på det, höra vad anden säger till församlingen och faktiskt leva ut det, desto mer vrider Gud på kranen. Om vi är lydiga och följer med honom och gör vad han har sagt. Om vi lever i den vision som Gud har gett, så kommer anden att fylla den med liv. Det finns någonting här av andens liv som flödar fram i att Gud talar. Att Gud talar aktivt. Uppenbarelseboken 3:11, mitt i det här sändebrevet, så säger ängeln till Johannes, eller Jesus säger till Johannes i uppenbarelsen att jag kommer snart, håll fast vid det du har så att ingen tar ifrån dig segerkransen. Vi har fått någonting här som vi behöver hålla fast vid, hålla tag i och ha kvar. För om du går härifrån oförändrad idag, då har du misslyckats. Får man säga så? Alltså först när jag skrev det där så tänkte jag, skrev jag fel? Om du går härifrån oförändrad idag så är det väl jag som har misslyckats och står här framme och predikar. Men jag satt och lyssnade en liten stund och så talade Gud väldigt tydligt. Så, nej, du ska säga det precis som jag sa till dig. För jag har inte förmågan att förändra ditt hjärta. Det finns ingenting i den som förkunnar dess, den personens skicklighet eller utrustning eller gåva eller sådär, som liksom är avgörande för vad ordet får för verkan i ditt liv. Det kommer inte an på att jag är duktig på att tala eller dålig på att tala eller vem det nu är som talar. Det kommer inte an på den som förkunnar. Och det kommer faktiskt inte an på Herren heller, för han misslyckas aldrig med någonting. Guds ord, vet ni, det återvänder aldrig fåfängt utan att uträttat vad det ska göra. Så den enda faktorn som faktiskt är kvar när du sitter här en söndag och får del av förkunnelse, om predikanten gör sitt jobb som han har fått av Gud att göra, oavsett vem som står här, och om Guds ord förkunnas, då är det vad du väljer att göra med det du får med dig som är den avgörande faktorn. Så faktiskt, om du går härifrån helt oförändrad så har du misslyckats med att höra vad Gud har sagt. Det gäller ju för mig också givetvis, men om du och jag går härifrån och ingenting blir annorlunda, då har vi ju inte hört. Då har vi inte gjort något med det, då har vi inte tagit med oss det som Gud ville säga till oss. Var en av de här breven avslutas med: du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Hör vad anden säger till församlingen. För jag tror att det finns en nyckel här till under och tecken. Jag tror att Gud är ute efter att förlösa Guds rikes kraft in i församlingens liv. Om vi tillsammans som en enda kropp kan leva i det som anden nu har gett oss, om det här kan landa i var och en av oss, då kommer Gud att fylla det med kraft. Dessa tecken ska följa det som tror, skriver Lukas i slutet av sitt evangelium. De ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. De ska tala nya tungomål. Om de dricker dödligt gift ska de inte bli skadade. Det finns någonting av att där evangeliet faktiskt levs och hålls levande och liksom vi vandrar tillsammans med Gud, så förlöser han av sin kraft till att utbreda Guds rike. Det finns ett litet stycke i det här sändebrevet som är lite, man kan fundera lite, vad är det han menar egentligen? Han säger, jag ska låta några komma från Satans synagoga. Som kallar sig judar, men som inte är det utan ljuger. Vilka är det? Vad är det han menar där? Det är ett väldigt märkligt uttryck som han använder. Men jag tror att det där kan få symbolisera, jag vet inte specifikt vad han faktiskt syftade på. Det fanns kanske någonting som församlingen i Philadelphia identifierade och sa, aha, just det är de där, vi vet vilka det här är. Det kanske var någonting specifikt i den tiden och stunden. Men jag tror att som en princip så kan det där få lov att beteckna folk som har en felaktig tro, som har missat målet, som kallar sig att man hör till Gud men som har missat det och har blivit fångade i att höra till någonting annat än Gud. Som har en bekännelse men en bekännelse till något som inte är sant och rätt och riktigt. Under och tecken är till för dem. Gud ger inte kraft till under och tecken för att bygga upp församlingen. Har du tänkt på det? För när var det skedde under och tecken? Jo, det var när apostlarna utbredde församlingen. På pingstdagen så skedde under och tecken. Och 3000 otroende kom till tro. När Paulus och Barnabas vandrade ut på missionsresa så kom de till stad efter stad och Guds kraft verkade. De predikade, förkunnade budskapet om riket och talade om Guds rike nu här. Kristus har dött och uppstått för våra synder och nu utbreder han sitt rike. Och Gud stadfäste ordet med under och tecken. För de som inte hade en tro så att de skulle kunna få en tro. Inte för Paulus och Barnabas. De behövde inga under och tecken för tro. Det var inte för dem. Det var ju inte för församlingen som Guds ande lät under och tecken ske. De hade ju redan en tro. De var ju redan liksom med i Guds rike. Det var ju inte för deras skull. Utan för att visa för dem som var utanför att här verkar Guds kraft. Det är som att Gud sa till dem runt omkring som fanns i hednadyrkan och som liksom bad i alla tempel till alla de här grekiska och romerska gudarna, att Gud säger till dem att det där ni håller på med, det finns ingen kraft i det. Ni tror att ni har gudar som ni har snidat och ställt i ett tempel och liksom som gjorde av människohand. Men här finns den sanne guden som är universums skapare. Han bryter in här med sitt rike och då sker det under och tecken. Så om vi ska se det så behöver vi börja se det utifrån att här finns någonting som människor som sitter fast i en falsk världsbild behöver få som ett inbrott i sin bubbla. För att se att, ja men här, vänta nu, vad händer nu? Så här kan det inte vara. När jag var nere i Nairobi i Kenya så pratade Bishop J.B. Masinde. Han pratade om under och tecken. Han hade en hel kvällsmöte för kunden om det här. Och han talade om att ja, det här liksom, vi ska inte be för vanliga under och tecken. Så där som att, jag menar, att någon är sned i ryggen och benet växer ut. Eller att man har en huvudvärk som liksom, huvudvärken försvinner. Det där, jag visste, det är under och tecken säkert. Men vi ska be för ovanliga under och tecken. Så berättade han liksom om någon som hade haft ett emaljöga där ögat blev ersatt av ett riktigt öga. Någon som hade haft en hand avhuggen där handen växer ut. Alltså, det är inte omöjligt för Gud. Men det är ju helt totalt omöjligt för människor att förneka. Om någon inte har en hand och sen helt plötsligt har de en hand. När Jesus vandrade omkring och hade 5 bröd och 2 fiskar och 5000 personer. Ingen som var där som skulle kunna säga något om att nej, men det var nog bara något som hände. Ingen av dem som var närvarande kunde förneka att här är det Gud som handlar. Man kan inte utfodra 5000 med 5 bröd och 2 fiskar. Det är helt totalt omöjligt. Sånt kan Gud göra, men han gör det för att stadfästa sitt ord till de som inte tror. De som idag är bundna i Satans synagoga. Det är kopplat också till att förkunna ordet om Guds rike. Vi hade i vår bibelstudiegrupp så talade vi i torsdags om liknelsen om sådden. Ni vet när Han berättar om en såningsman som går ut och sår, och så faller en del vid vägkanten, och något faller bland de steniga ställena, och något faller bland ogräset och växer upp och kvävs, och något faller i god jord och bär frukt. Och där så säger Jesus, och det är väldigt specifikt att han säger det. Han säger att med ordet om riket så är det som när en man gick ut för att så. Han säger faktiskt inte att det är med ordet om frälsningen eller ordet om himmelen eller ordet om kyrkan. Eller, han säger specifikt, och säger han, med ordet om Guds rike är det som när en man går ut för att så. Där finns en nyckel, hörni. När Jesus talade och undervisade folkmassorna, så är det genomgående, och du läser evangelierna och hör vad Jesus säger till folket som så att säga inte är på insidan, utan när han förkunnar publikt för massorna runt omkring, talar han uteslutande om att Guds rike är nu här. Det är för att utbreda Guds konungsliga inflytande som ordet om riket går ut, och under och tecken stadfäster det ordet. Uppdraget är att göra Jesu makt och myndighet gällande i fler människors liv och på fler områden. I våran stad och i våran samhälle och överallt. Vi är kallade att gå ut med evangelium om riket. Gud har brutit in i den här makten och tagit tillbaka herraväldet. Han har all makt nu. Det finns ingen som kan hålla dig bunden i det du är bunden i. Du kan få bli fri, för du kan komma in i Guds rike och ha honom som din kung. Så Gud har en vision för oss gemensamt, kollektivt som församling. Det är en vision av gemenskap, att skapa en livaktig, verklig gemenskap där vi delar livet med varandra. En vision om Guds längtan, att han får lov att vara våran skatt. Att han får lov att vara det som vi faktiskt ytterst längtar efter. En vision av att leva överlåtna liv. Där det faktiskt är en sanning att vi var dag tar på oss det där korset och ger upp oss själva och går vidare tillsammans med honom. En vision av en församling som lever i renhet både inom, mellan och hos oss. Tillsammans så ger det här en församling som förhärligar Gud. Och om vi blir en församling som förhärligar Gud, så kommer han att låta oss blomstra. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingen. Amen. Fader, jag tackar dig för din nåd över församlingen. Tackar dig att du har en vision för oss. Du har goda ting i beredskap för oss. Du är så oerhört underbart god emot oss, Fader. Tack för det du har gett oss. Tack för den rot och den grund som du har lagt ner i den här församlingen. Hjälp oss att ta vara på det här. Och att gå härifrån och leva ut det liv som du har lagt ner i var och en av oss, men i den här också i den här församlingen gemensamt, Herre. Vi ber att vi skulle kunna vara en sån gemenskap där du kan vrida på kranen. Där under och tecken kan ske, där människor kan komma ifrån Satans synagoga och falla ner på sina knä och säga, hos er är verkligen Gud. Tacka dig, Fader, att vi får se ditt rike byta fram med kraft. Det ber vi dig om i Jesu namn. Amen.